Tack. Jag fick en fråga igår om hur är det med. Vi pratade om Jesu återkomst och sen så kom frågan då om en text, Matteus 24, som handlar om Jesu återkomst. Och där så står det i vers 28, där liket ligger, där samlas gamarna. Det är en sån liten kryptisk text där som jag fick frågan om. Och frågan var helt enkelt, vad betyder det här? Vad handlar det om? Och jag kan väl inte säga att jag har ett helt uttömmande svar om det, men tanken är i alla fall att det här stammar ifrån idén om att gamarna samlas där ett lik ligger. Det är någonting som händer och då samlas gamarna kring det. Men jag tror, om man tittar i Matteus 24 så förstår man inte riktigt allt som det handlar om. Men om man tittar i Lukas kapitel 17 så finner man en förklaring som har hjälpt mig i alla fall att förstå lite bättre vad det handlar om. Där så pratar Jesus om Guds rikes ankomst. Han säger att så som det var under Noas dagar så ska det vara under Människosonens ankomst. Och på samma sätt som det var på Lots tid, säger han i vers 28. De åt och drack, de köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel ner från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt blir det den dag då Människosonen uppenbarar sig. Och sen så säger han att den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åkern inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. De frågade honom, var då, herre? Han svarade dem, där kroppen ligger, där samlas gamarna. Så här har vi igen den här kryptiska versen som kommer in. Och helt enkelt är frågan, vad kommer att hända med de ogudaktiga? Var förs de någonstans? Och svaret är till förstörelse, till undergång. När Jesus kommer tillbaka så tittade vi på att det fanns två grupper människor. Det fanns de som hade låtit sin stolthet krossas på Jesus som är klippan. Eller de som ber till klipporna att falla över sig när Jesus kommer tillbaka. Så du har de två grupperna. Och beroende på vilken inställning vi har så kommer vi vara en av de här. Och frågan är här, vad kommer att hända med de ogudaktiga? Och Jesus säger att de kommer att bli lik helt enkelt. I Uppenbarelseboken kapitel 19 så står det en ganska grafisk bild utav när Jesus kommer tillbaka ridande på en häst som en segrare. Och det står om de orättfärdiga som dödas med svärdet i vers 21, som gick ut ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Så bilden är utav en strid, och ofta i antika strider så var det så att det var en stor strid som pågick. Och sedan så låg det en massa döda kroppar där och sen kom gamarna och samlade sig kring det. Så det är alltså slutresultatet utav den här absolut sista striden som kommer att äga rum. Och det är det som Jesus refererar till. Så jag vet inte om det svarar helt på frågan, men jag hoppas att det ger lite klarhet i alla fall. Så jättebra fråga. Om ni får några andra frågor under det att vi har den här presentationen så vänligen skriv upp det på den där lilla lappen som ni har. Och så kommer jag göra mitt bästa för att försöka svara på den kvällen efter. Men ni ska vara jättevälkomna hit och jag ser fram emot det här budskapet som Gud har lagt på mitt hjärta idag. Och innan vi går in på mötet ikväll så skulle jag vilja, återigen som vi brukar, be att Gud ska vara med och välsigna vårt möte. För jag tror att vår förståelse för Bibeln beror på den heliga andes närvaro. Så låt oss be. Far, vi tackar dig för att vi får komma inför dig. Och vi ber att du ska vara här med oss. Att du ska tala till oss och beröra oss. Hjälp oss att förstå det som vi ska titta på. I Jesu namn. Amen. Hopp i lidandet heter kvällens presentation. Hur många av er har någon gång drabbats av lidande? Jag tror att varenda människa som har fötts någon gång har drabbats av lidande. Och när man är mitt i lidandet så är det inte speciellt lätt att vara hoppfull, eller hur? Då tänker man att nu är det hopplöst. Ska det fortsätta så här för alltid? Men vet ni, den gången som en person tappar hoppet, då är det många som tar sitt liv efter det. Man känner att det finns inget hopp om någonting bättre. Hoppet är det som ofta håller oss levande. Det tänker att det finns någonting bättre, det finns någonting mer att se fram emot. Det finns en utväg. Och jag skulle vilja att vi tittade på ett exempel på en person som fick lida väldigt mycket, men som trots sitt lidande fick uppleva att det fanns hopp. I Jakobsbrevet så står det att vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Det talas om en man som heter Job. Och hans uthållighet gjorde att han klarade av att utstå mycket lidande. Och vi ska titta på den här berättelsen idag. Vi kommer titta på ursprunget till lidandet. Varför finns det lidande i vår värld? Och vi kommer också att titta på svaret på det här som Gud har och som Bibeln har. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Jobb kapitel 1. Annars kommer jag läsa det här ifrån texten. Men i Jobs bok, den ligger precis innan Saltaren, så står det om mannen Jobb. Vers 1-3. I landet Us levde en man som hette Jobb. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han hade fått 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar, 500 och 500 åsneston. Och dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Så här har vi en väldigt välbärgad man. En person som har en stor familj. Lycklig familj kanske. Jag vet, vi kan inte riktigt vara säkra på det. Men vi ser att Jobb i alla fall oroar sig över sin familj ändå. För de festar, barnen festar alldeles för mycket enligt honom. Och han ber att de inte ska göra någonting ont. Men han är ändå en väldigt from man. Men så händer någonting med Jobb. Han förlorar allt det här som han hade. I vers 13 så står det att när sedan Jobbs söner och döttrar en dag åt och drack vin i den äldste broderns hem, kom en budbärare till Jobb och sa det: oxarna gick för plogen och åsnorna betade i närheten. Då slog sabéerna till och rövade bort dem, och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom en annan budbärare och sade: Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom en annan budbärare och sade: Kaldéerna ställde upp sitt manskap i 3 avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom en annan budbärare och sade: Dina söner och döttrar åt och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt det fram en stark storm från öknen och tog tag i husets 4 hörn. Och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Kan vi vara överens om att Job hade en ganska dålig dag den här dagen? Han förlorade allt han ägde. Han förlorade sina tjänare. Han förlorade sina herdar. Han förlorade sina ryttare till kamelerna. Och dessutom så förlorade han sina barn. Inte bara ett barn, men alla 10 på en gång. Tänk dig in i den situationen. Vad skulle du tänka om du hamnade där? Hur skulle du känna? Det skulle vara. Jag kan inte ens börja förstå hur Job kände sig. Jag kan inte lägga armen om Job och säga, jag vet hur du har det. Eller hur? Han hade det värre än vad i alla fall jag har haft. Men Job blir förstås förtvivlad. Vers 20 så står det att då reste sig Job. Han rev sönder sin mantel, han rakade sitt huvud, han föll ner på marken och han tillbad. Men Job gör något mycket ädelt i den här situationen. Han sa det: naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog, lovat är Herrens namn. Under allt detta syndade inte Job och kom inte med någon anklagelse mot Gud. Det här tycker jag är en mycket fascinerande vers. Här har vi Job. Han går igenom allt detta. Men istället för att anklaga Gud, som kanske många av oss skulle göra, så kommer han inte med någon anklagelse inför Gud. Det måste ha varit väldigt utmanande för honom att inte göra det. Och då kan man ju tänka att eftersom Job gjorde det här ädla, då skulle saker bli bättre direkt. Ja, det var faktiskt inte så. Om man läser vidare så ser man att Job sen förlorar sin hälsa. Han blir sjuk dessutom. Han får svåra bölder som man måste sitta och skrapa bort med en lerskärva. Hans vänner kommer och visst, de sympatiserar med honom lite grann. Men sen när Job börjar att beskriva sin sorg, då börjar vännerna säga: men alltså Job, nu, orsaken till att du drabbas på det här sättet är för att du har någon synd i ditt liv. Du har en dold synd som du håller på med. Och det är därför som allt det här drabbar dig. Vilken uppmuntran av sina vänner, eller hur? Så han förlorar sina vänner. Trots att han har gjort det som var rätt, så får han vännerna emot sig. I vers 9 så står det att, i kapitel 2 så står det att hans hustru sa till honom: står du fortfarande fast i din fromhet, förbanna Gud och dö. Det här var rådet från hans fru, den som stod honom absolut närmast. Så saker och ting blev inte bättre för Job, trots att han inte förbannade Gud. Varför var det på det här sättet? Ja, faktum är att Job gjorde, han fortsatte att göra någonting ädelt. Han kom till en position, till en situation där han sa till slut så här. Efter att han har klagat, och han klagar mycket i den här boken, så säger han ändå så här: se, han får döda mig. Han talar om Gud. Jag hoppas ändå på honom. Alltså med andra ord, om han till och med skulle ta livet av mig, så vill jag ändå vara trofast emot Gud. För att Job skulle kunna säga så här i den här situationen, så måste han ha haft någon form av frid inom sig som gjorde att han klarade av det här lidandet. Jag skulle vilja titta på någonting som kan hjälpa oss att få hopp i lidandet. En sak som kan hjälpa oss att få hopp i lidandet är att förstå varför saker och ting händer. Eller hur? Det kan hjälpa. Job fick inte reda på det i den här boken, men vi får reda på det om vi läser Jobs bok. För i kapitel 1 och vers 6 så läser vi om någonting som hände bakom kulisserna. Det var nämligen så att det här lidandet var inte bara något godtyckligt som hade hänt Jobb slumpmässigt. Utan det var resultatet utav en konflikt, en andlig strid bakom kulisserna. I Jobb kapitel 1 och vers 6 så står det att det hände en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren, från en färd över jorden där jag vandrat omkring. Då sa det Herren till åklagaren, lade du märke till min tjänare Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har du inte beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjorda breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Vers 12. Herren sa det till åklagaren, nåväl, allt han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Så här så ser vi någonting underligt som händer. Någonting vi inte läser speciellt mycket om på andra delar utav Bibeln. Men vi ser att det finns. Det är ett himmelskt råd, en himmelsk kommitté om du så vill. Och där sitter Gud som ordförande i den här himmelska kommittén. Delegaterna från hela universum har samlats här. Guds söner. Och de ska reda ut angelägenheterna i universum. Och så kommer en annan figur dit. Åklagaren står det. Satan. Vilket var samma ord egentligen. Det hebreiska ordet är shetan som betyder åklagare eller anklagare eller motståndare. Han börjar att diskutera med Gud. Och anklagar Gud för att muta Jobb med välgång. Och säger att orsaken till att Jobb tjänar dig, Gud, det är bara för att du ger honom massa godbitar. Men om du tar bort det här, om du låter honom få lidande, då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet och vända dig i ryggen. Och Gud säger, nåväl, du får, lägg märke till det, att han låter den här satan eller åklagaren göra de här sakerna. Det var inte Gud som aktivt straffade Jobb, eller hur? Det var inte Gud som aktivt grep in och skickade de här stormarna och allt det här, utan det var någonting som Gud tillät. Men det var en annan figur som låg bakom det. Vem är den här åklagaren? Vad är det han är? Vad kommer han ifrån och vad är han ute efter? Jesus säger att den här satan, han är orsaken till allt lidande i världen. I Matteus kapitel 13 så finner vi en liknelse som Jesus berättar. Och det står det att han berättar att himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade, Herre, vi sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla i min lada. Det här är en liknelse, och för att förstå den här liknelsen måste vi låta Bibeln tolka sig själv. Och vi har pratat om det tidigare i våra möten, att vi ska inte hitta på våra egna tolkningar, utan vi behöver låta Bibeln tolka sig själv. I vers 37 så står det så här. Jesus förklarar liknelsen. Den som sår den goda säden är människosonen, alltså Jesus. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidens slut. och skördemännen är änglar. Så här så ser vi igen att djävulen är den fiende som har varit framme. När Gud skapade världen så skapade han den god och fullkomlig. Lidandet var inte en del av Guds plan. Men lidandet kom in genom den här djävulen, eller Satan, eller åklagaren. Ja.
Men hur kommer du säga att den onde var på jorden då? Alltså, vad gjorde han med den lustgården?
Vi kommer till det. Det är en jättebra fråga.
Men den där liknelsen går ju att applicera också på det liksom, hur gjorde det så på världen med synden att det var
sig. Mm. Stämmer. Jesus svarar på den här frågan lite grann. För han säger i Lukas kapitel 10 och 18 att han såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så Satan har en gång befunnit sig i himlen. Och om vi tittar i när världen var full, eller när Gud skapade världen, så var den fullkomlig. Vi ser att Gud lade hörnstenen medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade utav glädje. Innan Gud hade skapat jorden så fanns himlen och så fanns den platsen där änglarna bodde. Men det var en fullkomlig plats. Det fanns inget lidande, ingen ondska. Men det fanns en figur som satte sig upp emot det här. Vi läser i Gamla testamentet, Hesekiel kapitel 28. Och där står det så här. Du var i Eden, Guds lustgård. Höll dig alla slags ädelstenar. Vi kan läsa från vers 12 faktiskt. Människobarn, stäm upp en sorgesång över kungen i Tyros och säg till honom. Så säger Herren Gud. Du var en mönsterbild av fullkomlighet. Full av visdom och fullkomlig i skönhet. Du var i Eden, Guds lustgård. Höll dig alla slags ädelstenar. Karneol, topas och kalcedon. Krysolit och nyx och jaspis. Safir, granat och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord beskyddande kerub. Är det någon som vet vad en kerub är för något? Nej. Det är faktiskt en ängel. Det fanns babyloniska keruber som var någonting annat. De hade förvrängt det till lejon med någon blandning av ett lejon och en människa. Men i den hebreiska kulturen så var det en ängel. Inget annat än en ängel. Han var en ängel. En beskyddande kerub. Och Gud hade satt honom på Guds heliga berg. Det står, där gick de omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Någonting hände. Gud skapade den här varelsen. Vi kan tycka, varför skapade Gud Satan eller åklagaren? Men det gjorde han inte egentligen. Han skapade en fullkomlig varelse. Han skapade inte någon syndig varelse eller en ond figur, utan han skapade en fullkomlig varelse. Och han var fullkomlig på alla sina vägar ända tills dess att orättfärdighet blev funnen hos honom. Någonting hände. Ditt hjärta var högmodigt, står det, på grund av din skönhet. Och du fördärvade din visdom på grund av din prakt. Varför var det så att... Hur kunde han vända sig emot Gud? Om han nu var skapad fullkomlig. Svaret på den frågan är att det finns någonting som Gud hade placerat i människan. Inte bara människan, men i alla sina skapade varelser. Som var nödvändigt för att kärlek skulle kunna existera. Och det var fri vilja. Den 31 juli 2011 så blev jag gift med den vackraste kvinnan i världen. Hulda heter hon. Och det var en otroligt glädjefull stund. Eftersom att vi frivilligt sa att vi ville älska varandra. Det var ingen som stod där och sa med en pistol bakom ryggen på Hulda att nu måste du säga ja. För det skulle inte vara sann kärlek. Sann kärlek visar sig i frivilliga. Eller sann kärlek måste, kan bara existera, rättare sagt, i där det finns frivilliga. Och så var det, Gud vill ha vår kärlek. Och om vi ska kunna ha sann kärlek så måste det också finnas en möjlighet att säga nej. Och det är vad vi ser i att Lucifer valde att missbruka. Han hade också en fri vilja. Men han valde att använda den på sig själv. Jag använde en gång en den här iPhone. Är det någon som har iPhones? Inte så många, några av er. Det finns någonting här som heter Siri. Känner till det? Och om man klickar på den så pratar den med en ibland. Och det är jättesmidigt. När jag ska köra någonstans så klickar jag bara på den. Jag säger kör dit och sen hittar den själv i navigeringssystemet och kör mig dit. Går väldigt smidigt. Mycket bra redskap. Men ja, och hur har den kommit till? Jo, det är ju någon som har suttit och programmerat det här, eller hur? Har sagt att om man säger så här och så här, då ska det här och det här hända. Det är någon som har suttit och tänkt ut allt det där. Så jag provar en dag att ställa frågan, Siri, älskar du mig? Frågade min telefon om hon älskar mig. Och hon svarade någonting i stil med att du är vinden under mina vingar. Eller, ja visst, jag älskar dig jättemycket, ungefär. Men, eller du letar efter kärlek på fel ställen. Eller någonting sånt där, svarar hon. Någonting klyftigt. Och fråga, älskar min telefon mig? Den sa jag att den älskar mig, eller hur? Men den har ingen fri vilja att göra det. Så den kan egentligen inte älska mig. Och Gud vill inte ha robotar som bara är programmerade till att kunna älska honom. Utan det måste finnas en fri vilja att faktiskt säga nej. Och därför så behövde den här farliga förmågan finnas. Vi får en liten inblick i vad som hände i Lucifers hjärta i Jesaja kapitel 14. Det står, hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjd där jag ska göra mig lik den högste. En stolthet fanns i hans hjärta, uppstod i hans hjärta. Han var inte nöjd med den position han hade, utan han ville högre. Det var inte nog att han var en av de högst uppsatta änglarna i universum. Vilket vi förstår eftersom det står att han var en beskyddande kerub. Alltså han var en av de som stod Gud närmast. Men han ville upp, han ville göra sig lik den högste. Själviskheten är roten till all synd. I grund och botten. Men till en början så visar inte Satan, eller Lucifer som han då hette, faktum är att orden här, strålande stjärna på latin, så är det Lucifer. Och det är därifrån vi får det namnet, Lucifer. Men det betyder strålande stjärna eller gryningens son. Och han skulle stiga upp över mål, eller han ville ha tillbedjan ifrån alla änglarna. Han tänkte, varför ska alla änglarna tillbe Gud? Varför kan de inte tillbe mig? Men vi ser också att Satan inte visade det här offentligt till en början, utan han började att sprida sitt missnöje, kanske på ett väldigt finurligt sätt. Det står inte exakta argumenten om vilka han använde, men vi förstår att det måste vara väldigt bra argument, eftersom han fick en hel tredjedel av himmelens änglar med sig. I Judasbrevet så står det, tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Det var fler änglar som anslöt sig till Lucifer i det här upproret emot Gud. I Uppenbarelseboken så står det att han drog en tredjedel av himmelens stjärnor och kastade ner dem på jorden. Stjärnor i Bibelns profetior är en symbol på änglar. Och den här draken är djävulen. Det betyder inte att han ser ut så. Det är en symbol på honom. Han är en mycket vacker varelse. Vet ni, ibland så får vi den här bilden av att djävulen är någon form av halvdjur, halvmänniska som har horn och klövar och lång svans och springer runt med en gaffel. Eller hur? En högaffel. Det här är långt ifrån Bibelns beskrivning. Det här är sagofigurer. Det är vad Disney har hittat på. Det finns inget sånt i Bibeln överhuvudtaget. Utan den som djävulen är en vacker men fallen ängel. Fallen ängel. Och vad hände? Uppenbarelseboken beskriver att det här till slut ledde till en öppen strid, en konflikt. Det första kriget som någonsin uppstod i universum. Det står att det blev en strid i himlen. Uppenbarelseboken 12, vers 7. Mikael och hans änglar stred mot draken och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans mode. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Här ser vi att det är den stora åklagaren som vi såg i Jobb. Och de kastas ner. De strider mot Gud och hans änglar. Och eftersom sann lycka och synd inte kan existera tillsammans så utestängs de ifrån himlen. De kastas ut därifrån. Men de kastas ut till jorden. Och då kan vi undra varför i all sin dar till jorden. Kunde den inte skickas ut till Pluto eller till någon annan galax någonstans där den inte kunde ställa till någon oreda? Men sanningen är den att Satan hade lyckats få fler sympatisörer på jorden. Genom en listig manöver så hade Satan lyckats bedra människorna till att också ifrågasätta och gå emot vad Gud hade sagt. Och på det här viset ansluta sig till honom i sitt uppror. Vi känner till ormen som bedrog Eva i första Mosebok 3. Vem var den här ormen? Jo, vi läste i Uppenbarelseboken att det var ingen annan än Satan själv. Han hade tagit formen av en orm. Och han hade bedragit Eva till att äta den enda frukten som Gud sa att de inte fick äta. Varför fanns den där trädet där från början? Jo, för att kunna bevara deras fria vilja. Återigen, de måste kunna välja bort Gud också. Så det fanns där för att de skulle kunna ha ett val. Men istället för att äta av alla de andra träden där i lustgården så fick ormen Eva att äta utav det här enda trädet. Och sen gav hon till sin man och Adam han åt också. Så båda två var lika skyldiga i det här. Och de valde att lita på Satan istället för att lita på Gud. Och därmed så fick Satan herravälde över den här jorden. Det står i Johannes kapitel 14 och 30. Så säger Jesus, det är inte mycket mer jag kommer att säga er. Ty denna världens första kommer och mot mig förmår han ingenting. Denna världens första kallas Satan för här. I andra Korinthierbrevet så kallas han till och med den här världens Gud. Så han fick på något sätt någon form av herravälde. I Lukas evangeliet när Satan han frestar Jesus, han visar honom alla riken i hela världen. Och så säger han dessa ord, dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats. Och jag ger den åt vem jag vill. Nu, det här var en liten sanning med modifikation kan man säga. Visst var det så att Satan hade blivit denna världens första på ett sätt. Men det var för att han hade stulit det herravälde som Adam hade fått i början. Och det var därför han också kom som representant ifrån jorden. Om ni minns i Jobb kapitel 1 och vers 7 så frågade Gud, varifrån kommer du? Och Satan sa, jag kommer från en vandring på jorden, från jorden. Med andra ord, den där planeten som valde att följa mig, du vet. Jag som är den rättmätige härskaren där. Och Gud svarar till åklagaren att, men har du lagt märke till min tjänare Jobb? För han fruktade mig och tjänar mig. Med andra ord, du tror att det där är din planet, men det finns de som tjänar mig. Så du kan inte helt säga att det där, hela den där världen tillhör dig. Han hade stulit det herravälde som Adam egentligen skulle haft. Men Adam hade bara varit en förvaltare. Han hade fått herravälde över djuren och över jorden på ett sätt. Men han skulle regera under Gud. Som egentligen var den verkliga ägaren utav jorden. I Psalm 24:1 står det att jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Världen och de som bor i den. Så ni ser hur Satan, han använder sig av listiga angrepp. Han blandar sanning med lögn för att försöka att få någonting att verka sant. Som egentligen inte är det. Han överdriver saker och ting. Och det är någonting han gör för oss också många gånger idag. Men Jesus kom för att göra slut på det här. Man kan undra kanske, varför förgjordes inte Satan på en gång? Varför var det inte så att där i himlen när han började få de här högmodiga tankarna att Gud bara knäppte med fingrarna och sen puff, så var han borta? Eller hur? Tänk, då hade vi sluppit allt elände. Eller hade vi det? Jag skulle vilja ställa dig en fråga, en litet etiskt dilemma. Tänk dig att du lever på 1930-talet och du träffar på en person, du känner till framtiden, okej? Okay? Anta att du känner till framtiden och vad som kommer att hända, historien. Och så träffar du, är där och du bor på 1930-talet i Tyskland eller Österrike eller vad det nu än är. Och så träffar du på en figur som heter herr Adolf Hitler. Du känner till framtiden. Du vet vad som kommer hända om några år. Och du har möjlighet att döda honom. Skulle du göra det? Det är en liten svår fråga, eller hur? Jag skulle vilja säga, ja, jag skulle döda honom. För då skulle vi slippa så mycket ont. Men vad skulle hända om du gjorde det? Skulle det lösa situationen? Kanske inte nödvändigtvis. Kanske skulle det bara komma en annan ledare. Men ändå. Låt säga att det är han som kommer orsaka mycket av det som hände under andra världskriget. Vad skulle omgivningen tro om dina handlingar? Vad om du kom och sa till dem att ja, men jag lovar, Hitler, han kommer göra massa hemska saker. Han kommer döda 6 miljoner judar och han kommer göra det här och det här. Så därför så behövde jag döda honom. Om du säger det inför domstolen, vad skulle hända? Skulle du bli friad och säga, men då så. Då var det bra. Vi kan ta frågorna senare om ni har det. Men förstår ni lite dilemmat här? Att om Gud bara, och som Gud också hade. Gud visste att Satan skulle göra alla de här hemska sakerna. Men vad hände? Vad hade hänt om han bara hade förintat Satan? Det hade inte betytt att alla runt omkring skulle förstå vad som hände. De skulle inte veta det. Visst, Gud visste vad som skulle hända. Han visste att det var för universums bästa att göra på det här sättet. Men för alla andras bästa så var det nödvändigt att tillåta lidandet och synden att komma in och mogna. Den här liknelsen som vi läste om ogräset är väldigt intressant. Om du tänker dig, är det någon här som har odlat någonting någon gång? Tomatplantor eller något? Jag odlade en gång några tomatplantor och det var spännande att se på. Det började knoppa sig och komma upp några saker och man visste inte riktigt, är det här ogräs eller är det här tomatplantor? Det var svårt att se skillnad till en början. Men ju mer det växte, ju tydligare såg man skillnaden. Och när man till slut hade mogna tomater på den här växten, då visste man att det här var en tomatplanta och det här andra var bara ogräs. Men till en början så var det svårt att se skillnaden. Och så var det också med synden. Tänk er, de hade aldrig hört en lögn i hela sitt liv, dessa änglar. De hade aldrig hört någonting ont. Och så plötsligt så kommer det här in. Så Gud behövde tillåta detta att fortsätta. Han sa, låt båda växa fram till skörden. Och när skördetiden är inne, då ska vi skilja agnarna från vetet. Det här kommer in på oss också. När Jesus dog på korset så står det att han klädde av välderna och makterna och förevisade dem offentligt när han på korset triumferade över dem. På korset så demonstrerade Jesus Guds karaktär, Guds sanna osjälviska karaktär och hans kärlek. Den som Satan hade ifrågasatt. Dessutom så avkläddes Satans hyckleri. Det bevisades att Gud hade rätt och att Satan var faktiskt en bedragare och en mördare. Han var villig att gå så långt att han till och med skulle döda sin skapare. Om han hade möjlighet, vilket han hade där och då. Så därmed så bevisades det inför universum att han var en mördare från början och en lögnare. Kolosserbrevet säger att Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Så inte bara på jorden skapade Gud fred, men också i himlen genom korset. Korset påverkade änglarna. De såg att Gud var fullständigt rättvis och samtidigt fullständigt nådefull. Han kunde förlåta syndarna. För tänk dig, frälsningsplanen handlar om att rädda människor som har syndat. Och om någon har syndat, hur vet vi att de inte kommer göra samma sak igen i himlen om de släpps in där? Det är en bra fråga. Hur vet vi att, eller hur kan Gud vara rättvis i att rädda de här människorna? Är det så att Gud kommer bara låtsas som att de inte har syndat? Ja, det är inte rättvist. Om du tänker dig, om du kör för fort på en väg och så stoppar polisen dig. Vi såg här när vi körde hit idag. Det var någon som hade blivit stoppad av polisen på vägkanten. Och låt säga att de har kört för fort. Då måste de betala ett pris enligt lagen, eller hur? Lagen säger det, så här mycket ska man betala om man har kört för fort. Men om polisen kommer och säger att vi låtsas som att du inte har kört för fort, kör vidare. Då är det nådefullt, eller hur? På ett sätt. Men är det rättvist? Det är inte rättvist enligt lagen. Det var felaktigt enligt lagen. Men genom korset, och om Gud hade gjort samma sak så skulle det inte vara rättvist. Men på korset så betalade Jesus priset för människornas synder. Och därmed så kunde han förlåta dem och samtidigt vara rättvis. Det är ungefär som att den här polisen säger att ja, du ska betala det här, men jag ska betala åt dig. Och han betalar böten åt dig. Det är den nåden som Jesus visade på korset. Och Satan kastades ut. Men hur påverkar det här mig då? Det var en kvinna en gång som jag träffade när jag var och delade ut flygblad i Malmö. Och jag stod där på gågatan och delade ut flygblad, och så hon stod och samlade in pengar till en hjälporganisation för barn. Och eftersom vi höll på att fånga människors uppmärksamhet båda två, så började vi prata med varandra. Ja, vad gör du för någonting? Ja, jag berättade vad jag gjorde och hon berättade vad hon gjorde. Och hon insåg att jag var kristen, för jag delade ut flygblad inför en serie som denna ungefär. Och så började vi prata. Hon sa att jag, hon berättade vad hon gjorde, om hur hon hjälpte barn i andra länder, i Afghanistan till exempel. Och där så berättade hon med stor inlevelse om hur hemskt barn blev behandlade där. Om hur de personer som kom dit till, eller det var flickor som ville gå i skolan till exempel. Och de sprutades med syra utav personer för att de ville gå i skolan. Och hon berättade hur hemskt det här var. Och hon frågade sen mig, och man kan ju undra hur man kan tro på en Gud när sådana hemska saker händer. Jag såg det lite som en utmaning mot mig. Så jag gick till henne och jag sa att, eller jag mötte det, jag sa till henne att, ja, vad menar du att, vad menar du, fråga? Hon förklarade, ja men hur kan Gud tillåta att sådana här saker händer? Så jag frågade henne, vad skulle du vilja att Gud gjorde? Ja, stoppa det här för såklart. Gå in och hindra de här personerna från att göra de här sakerna. Hindra allting som skapar lidande. Och jag frågade henne sen då, har du någon gång orsakat lidande för någon annan? Hon sa, ja, någon gång har jag säkert gjort det. Jag sa att kanske han måste börja med dig. Om man ska ta bort allt och alla som orsakar lidande, så kanske han måste börja med dig eller med mig. Och det här ändrade hela hennes inställning totalt. Förut så hade hon inte förstått att det var Guds nåd faktiskt som gjorde att han tillät det här att gå vidare ett tag. I andra Petrus kapitel 3 så ser vi varför Gud väntar, varför han tillåter lidande. Andra Petrus 3 och vers 9. Det står att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud vill inte att någon enda ska gå förlorad. Nu, det betyder inte att alla kommer att bli räddade, tyvärr. Men han vill att så många som möjligt i alla fall ska kunna få en chans. Och därför så väntar han. Därför så avbryter han inte det här hemska experimentet. Utan han låter det gå vidare tills dess att människor har vänt sig, att så många som möjligt som vill har vänt sig bort ifrån Satans makt till Gud. Hur ska vi göra det här? Jo, vi måste använda vår fria vilja om vi vill vända oss bort ifrån Gud. Vi kan välja vem vi vill tjäna. Bibeln säger att vi blir räddade, vi blir frälsta genom tro. Och vissa människor tänker att den här tron betyder att jag ska bara tro att Gud finns. Eller att Jesus har gjort saker för mig. Att Jesus finns. Att Jesus är Guds son. Och förstås är det en förutsättning om jag ska bli räddad. Jag kan inte tro på Gud och hoppas på att jag ska kunna bli räddad. Men det räcker inte bara med att tro på att Gud existerar. I Jakobsbrevet 2:19 så står det att du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Men också de onda andarna tror det och bävar. Tror Satan och hans änglar på att Gud existerar? Det gör de. De är väldigt säkra på att han finns. Men det betyder inte att de är frälsta för det. Den frälsande tron är inte bara en intellektuell övertygelse. Det är en intellektuell övertygelse som leder till en tillit till Gud. En förtröstan på honom. Vågar vi lita på honom? Och hur gör vi då det? Hur vänder vi oss till Gud? Det första steget i att vända sig till Gud är att bekänna sina synder. Att erkänna att man har gjort fel. Det är lite jobbigt ibland, eller hur? Säga att jag har gjort fel. Men det är där vi måste krossa den här stoltheten. Och ödmjuka oss inför Gud och säga, jag har gjort fel. Förlåt mig Gud. Det här är inte rätt. Det är det första steget, det viktigaste steget. Om vi ska kunna vända oss till Gud. Naturligt sett så står vi på fiendens sida tyvärr. Och Gud kommer inte att tvinga på sig den seger som han, på oss den seger som han har vunnit på korset. Så vi måste bekänna våra synder. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Ett otroligt löfte. Bekännelsen måste förstås också föregås utav en ånger för synd. Att bara säga förlåt utan att man menar det är inte riktigt sann bekännelse. En sann bekännelse kommer ifrån att Gud har talat till mitt hjärta och överbevisat mig om det, någonting som är fel i mitt liv. Och då vill jag erkänna det och bekänna det. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Det var en man som kom in på en pastor som kom in på ett fängelse. Och i det här fängelset så hörde han om en ung man som sa gång på gång att åh, jag är så ledsen. Jag är så ledsen, sa han. Om och om igen och han klagade gång på gång. Och den här pastorn gick upp till den här cellen där den här mannen satt och sa att unge man, varför är du ledsen? Och han svarade att åh, jag höll på att råna en butik. Och så gick larmet. Och jag gömde mig på en av hyllorna i butiken. Och polisen letade runt och de hittade mig inte. Men precis när jag var på väg ut så fick jag lite damm i näsan och jag nös. Och han sa, jag är så ledsen att jag nös. Den mannen var inte uppriktigt ångerfull. Han var inte ledsen över synden han hade gjort, utan han var ledsen över konsekvenserna av att han hade åkt fast. En sann ånger kommer från att jag faktiskt ångrar mina synder. Och det här vill Gud ge oss. Han vill ge oss omvändelse. Han vill ge oss ånger om vi kommer till honom. Vi kan inte förändra vårt hjärta. Men Gud kan förändra vårt hjärta. I Hesekiel 36:28 så står det att jag, alltså Gud säger, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Och David sa, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Om vi känner att jag klarar inte av det här, att erkänna, eller att ha en genuin ånger, eller vad det än är, så kan vi ge vårt hjärta till Gud. För han kommer att förvandla det. Ordspråksboken 23:26 säger, min son eller min dotter, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. I min egen erfarenhet så läste jag en gång om i en bok. Jag visste inte vad det innebar att bli omvänd, att vända sig till Gud. Jag läste en bok som heter Vägen till Kristus och där stod det så här. Många frågar, hur ska jag göra för att lämna mig åt Gud? Du vill bli hans men din moraliska kraft är svag. Men var inte förtvivlad. Vad du behöver förstå är viljans sanna kraft. Allting beror på om vi använder viljan rätt. Gud har gett människorna förmåga att välja. Det är deras sak att använda den. Du kan inte förändra ditt hjärta. Du kan inte av dig själv ge hjärtats hängivenhet åt Gud. Men du kan välja att tjäna honom. Du kan ge Herren din vilja. Då kommer han att använda din vilja så att du både vill och gör det som han ser är bäst. Så får Jesus ande inflytande över dig. Så vi kan lämna vårt hjärta till Gud och han kommer att förvandla det. Så det första steget är att bekänna sina synder. Det andra steget är att lämna ditt hjärta till Gud. Och hur gör jag det då? Det gör jag genom bön. Jag säger till Gud. Ta mitt hjärta. Alltså mitt hjärta är en symbol på hela min varelse, hela mitt liv, min vilja, mitt allt. Tredje steget är att ta emot Jesus. Inbjuda honom, släppa in honom. Johannes 1:12 säger att alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. I Uppenbarelseboken 3:20 så säger han att jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Varför kommer inte Jesus in? Är han inte stark nog att bryta sig in? Jo, han är det, men han vill att vi ska släppa in honom. Han vill att vi ska bjuda in honom. Om jag kommer och knacka på hos dig, hemma hos dig, så kanske du öppnar dörren. Men bara för att jag öppnar dörren eller bara för att du öppnar dörren betyder det att jag kan gå in till ditt hus? Visst, jag kan om jag tränger mig in. Men om jag verkligen vill vara välkommen där så måste jag bli inbjuden också. Och Jesus, han är en gentleman. Han tvingar sig inte på, men han säger att jag vill gärna om du släpper in mig. Och där kommer din och min fria vilja in i spelet. Så vägen till Kristus. Bekännelse, överlåtelse och en inbjudan. Erkänn dina synder. Ge Jesus ditt liv, dina planer. Och inbjud honom in i ditt hjärta. Sedan så kan vi tro att Gud har förlåtit oss, att han har renat oss. Jesus sa, därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Många människor har överlämnat sig till Gud, de har bekänt sina synder, men de känner inte riktigt att de är omvända och de tvivlar på om de faktiskt är det. Men låt ingen hindra dig från att göra det. Om du har överlåtit dig till Gud, du har bekänt dina synder och du har bjudit Jesus in i ditt hjärta, så kan du tacka Gud för att du är omvänd. Du kan tacka Gud för att han har förlåtit dina synder. Om du tror att det är så, så är det så. Gud gör det till en verklighet. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Hur kan vi ha hopp i lidandet? Jo, om vi lämnar våra liv till Jesus så kan vi liksom Job ha frid även under lidandet. För vi har för det första hopp om en bättre framtid. Vi har tröst under lidandet och kraft att stå emot angrepp.